God kväll allesammans.
Good evening everybody.
Eller vad det nu är för tid för er som lyssnar på via internet.
Or whatever time it is if you're listening on the internet.
Men vi ska gå till Jesaja 57.
But we'll look at Isaiah 57.
Och vers 10.
And verse 10.
Och jag vet att ibland så kan översättningarna där, svenskan och engelskan, vara ganska annorlunda.
And I know that this is translated sometimes very differently in the Swedish and the English.
Men så här går det.
But we'll take it like this.
Även om du blev trött av din långa färd, sa du inte, det är lönlöst. Så länge du kunde röra din hand, mattades du inte.
You were wearied by all your ways, but you would not say it is hopeless. You found renewal of your strength, and so you did not faint.
Och vilken översättning läste engelskan?
New International.
Okej. Därför den var väldigt lik svenskan.
It was quite like a Swedish translation.
Men jag tänkte på det här, hur lätt det är att bli trött i vårt arbete.
And I thought it's so easy to faint in your work.
Ja, våra arbetsplatser, våra studier.
At our jobs, when we're studying.
Små barn.
Little children.
Vad det nu kan vara. Det är så mycket som gör oss trötta.
Whatever, there's so much that can make us tired.
Och jag tänkte på det står i andra Korinthierbrevet 4:16.
And I was thinking of 2 Corinthians 16.
4:16.
4:16.
Så står det att vi tappar inte modet.
It says that we do not faint.
Därför att även då vår yttre människa bryts ner.
Because even if our outward man perishes.
Så förnyas vår inre människa dag för dag.
Then our inward man is renewed day by day.
Och jag vet inte, men jag tycker det är så underbart att se gamla troende människor.
And I think it's so wonderful to see an old believer.
Och när man ser liksom hur kroppen börjar att mer och mer ge upp.
And when you see that the body is giving up.
Men livet finns där inne.
But there's still life in there.
Och det var precis det som Paulus talade om.
And that's exactly what Paul said.
Han hade levt ett väldigt intensivt liv.
He'd lived such an intense life.
Och han upplevde att hans fysiska hälsa blev sämre och sämre.
And he saw that his physical strength was getting less and less.
Men han blev inte upprörd över detta.
But he wasn't upset about it.
Som vi blir många gånger.
Like we do sometimes.
I våran, ska vi säga, väldigt på något sätt en värld som är så fokuserad på kroppen och det fysiska.
This world is so focused on the physical things and the body.
Men han gladdes över det faktum att hans nya skapelse, den nya människan, den förnyades varje dag.
But he rejoiced that his new man was renewed every day.
Och som han sa vid ett annat tillfälle, att han snart skulle lägga av det här gamla tältet.
And as he put it, that he would soon discard this tent.
Och i andra Korinthierbrevet 4:7.
And in 2 Corinthians 4:7.
Så talas det om hur vår nya skapelse som finns inom oss.
It's mentioned that the new creation that is within us.
Vår pånyttfödda ande.
Our regenerated spirit.
Som har blivit förenad med Guds heliga ande.
Which has been joined with the Holy Spirit of God.
I 1 Korinthierbrevet 6:17.
In 1 Corinthians 6:17.
Denna kallar Bibeln för en skatt.
Bible calls it a treasure.
Och det står att denna skatt är i lerkärn.
And it says that this treasure is in earthen vessels.
Och jag funderade mycket på just hur vi som kristna, vi vill ju vara brinnande.
And I was thinking that we as Christians we want to be burning.
Och det är också det som jag vill tala om idag.
And that's what I want to speak about today.
Att vara brinnande.
To be zealous.
Och Det är inte någonting som händer automatiskt.
And that's not something that is automatic.
En del kristna kanske tänker så.
Some Christians may think so.
Man ber om att den helige ande ska komma och man ber att det ska bli väckelse.
You pray that the Holy Spirit will come and that there will be a renewal.
Och det är inget fel att tänka så och be så.
A revival. And it's not wrong to think that way.
Men faktum är att det här den här brinnande anden.
The fact is that this zealous spirit,
den kommer egentligen till oss genom att vi mediterar på Guds ord.
We get that when we meditate on the word of God.
Faktum är att alla förändringar som sker i vårt liv kommer egentligen genom meditation på Guds ordet.
Actually all the changes that take place in our lives come when we meditate on the word of God.
Därför att det är först där som vi möter Gud.
Because only then do we meet God.
Och jag märker mer och mer vilken övernaturlig bok Bibeln är.
And I notice more and more what a supernatural book the Bible is.
Och när jag läser den,
and when I read it,
det är inte det liksom att himlen helt plötsligt öppnar sig och där står Gud och talar med en hög röst.
It's not like heaven is opened up and God will speak to you with a loud voice.
Men det är alltid någonting som händer i mitt hjärta.
It's always something happening in my heart.
I min själ, i mitt sinne.
In my soul and in my mind.
Gud gör någonting.
God is doing something.
Därför att hans ord är övernaturligt.
Because his word is supernatural.
Inte som någon annan bok.
Not like any other book.
Och därför är det så underbart att ha tillgång till den här boken.
And that's why it's so wonderful to have this book.
Och kunna få läsa den.
And to be able to read it.
Och jag märker själv i mitt liv att om jag inte liksom ger det prioritet.
And I notice myself in my life if I don't make it a priority.
Och om jag inte liksom bestämmer mig för att göra det med min vilja.
And if I don't use my will and make up my mind that I will do this.
Då kommer det inte att hända.
And then it won't take place.
Därför det finns alltid någonting som tränger sig på och på något sätt vill att vi ska göra detta först.
Because there will always be something that wants to take first, something else that wants to take first place.
Och jag älskade Pastor Jays budskap den här söndagen.
And I love Pastor Jays message this Sunday.
Om verktygsbältet.
About the tool belt.
Som vi tar på oss, eller vi har fått, rättare sagt.
And we have been given this belt.
Och det finns någonting, ett verktyg, ett redskap för varje situation.
And there's a tool for every situation.
Och han gav exempel på det.
And he gave examples of it.
Därför att de här verktygen är helt enkelt ingenting annat än skriftställen.
Because these tools are actually these portions of scripture.
Vi använder den här termen ibland, kategorisk lära.
And sometimes we use the term categorical doctrine.
Att Guds ord har någonting att säga till oss på varje område.
That God's word has something to say to us in each area.
Varje situation.
Each situation.
Varje problem.
Each problem.
Gud har någonting att säga.
God has something to say.
Och varje vers i Bibeln.
And every verse in the Bible
är som ett verktyg eller ett redskap.
It's like a tool or an instrument.
Vilket den helige ande kan påminna oss om.
And the Holy Spirit can remind us of it.
Precis det står det om i Johannes 14.
And that's exactly what it says in John 14.
Vers 26.
Verse 26.
Att Guds ande påminner oss om allting som Jesus har undervisat oss.
That the Spirit of God will remind us of everything that he has taught us.
Och jag tycker det är så häftigt när man sätter sig och läser Bibeln i lugn och ro.
And I think it's so great when you sit down and read the Bible.
Och man har en inställning eller rätt inställning.
And you have the right attitude.
Att Gud ska tala till en genom Bibeln.
That God will speak to you through the Bible.
Då är det helt otroligt hur den helige ande påminner oss om så många verser som jag egentligen inte trodde att jag kunde.
And it's just amazing how the Holy Spirit will remind me of so many verses that I didn't even know I knew.
Och för att vi ska förbli brinnande i anden.
And to remain zealous in the spirit.
Så behöver jag fundera på de här sakerna.
I must think of these things.
Behöver meditera på Guds ord.
I have to meditate on the word of God.
Jag tänkte på tre saker idag.
And then I thought of three things today.
Som jag tror personligen hjälper oss i med detta att hålla oss brinnande.
And this will help us to keep us burning.
Exempelvis, eller för det första, frälsningen.
And I was thinking of salvation.
Vi mediterar på frälsningens under.
Yeah, we meditate on the miracle of salvation.
Den nya födelsen.
The new birth.
Som äger rum i ett endaste ögonblick.
Which takes place in just a moment.
När den helige ande övertygar oss om synd, dom och rättfärdighet.
And the Holy Spirit convicts us of sin, righteousness and sin judgment and righteousness.
Ja. Och när detta händer.
And when this happens.
Då sätter vi vår tro på hans fullbordade verk.
Then we believe in his finished work.
Och vi blir omedelbart födda på nytt.
And we are immediately born again.
Eller som skriften kallar det, födda från ovan.
Or as it says in the Bible, to be born from above.
Det är ett övernaturligt verk.
It's a supernatural work.
Vi går från att ha varit i mörkrets rike.
We've been in the kingdom of darkness.
Och vi går överförs nu till hans älskade sons rike.
And we're transferred to this, the kingdom of his beloved son.
I Kolosserbrevet 1:13.
In Colossians 1:13.
Och jag funderar mycket på frälsningen.
I was thinking of salvation.
Vilket mirakel det är.
It's such a miracle, really.
Och jag samtalade med någon alldeles nyligen.
And I was talking to someone just recently.
Och de berättade någonting som hände för 15 år sedan.
And they told me something that had taken place about 15 years ago.
Och jag visste inte om det.
And I didn't know it.
Men jag hade varit någonstans och predikat.
I'd been somewhere and preaching.
Och de hade varit på den här platsen.
And then been there.
De hade blivit frälsta under predik.
And this person had been saved during the preaching.
Och jag visste att personen nu var frälst, men jag visste inte att det hade hänt då.
I knew that the person is saved now, but I didn't know how it happened.
Och jag blev så uppmuntrad.
And I was so encouraged.
Därför att det är kraften i Guds ord.
Because it's the power in the word of God.
Det är ett övernaturligt verk.
It's a supernatural work.
Jag vet ingenting om detta.
I don't know anything about it.
Jag bara förkunnar ordet i tro.
I just proclaim the word in faith.
Men genom att ordet förkunnas.
But through the preaching of the word.
I Romarbrevet 10:17.
In Romans 10:17.
Så föds tron i människors hjärta.
Faith is born in people's hearts.
Och om man ödmjukar sig och tar emot det.
And if you humble yourself and you receive it.
Då sker också den nya födelsen.
Then the new birth takes place.
Jag tänkte på frälsningens karaktär.
And I was thinking of the character of salvation.
Hur den är evig.
It's eternal.
Hur skulle någonting som Gud gör kunna vändas om?
How could something
eller till intet om göras?
God is doing be reversed or made to nothing.
I Romarbrevet 11:29.
In Romans 11:29.
Så står att Gud tar inte tillbaks sin kallelse och sina gåvor.
It says that God won't take back his callings and och gifts.
Jag tänkte också på att vi kan välja frälsning.
And I was thinking that we can choose salvation.
Vi kan också förkasta det.
We can reject it.
Men vi kan välja det.
We can choose it.
Vi är inga robotar.
We're not robots.
Gud tvingar sig inte på oss.
God won't force himself on us.
Överallt ser vi hur Jesus, när han vandrade på jorden.
And everywhere we can see when Jesus was walking on earth.
Han proklamerade sanningen.
That he proclaimed the truth.
Och han väntade på ett gensvar.
And he was waiting for a response.
Människor skulle välja.
That people would choose.
Välj idag.
Choose today.
Sa Gud till Israel.
God said to Israel.
När de stod på gränsen till att gå in i löftesland.
As they were just facing to enter the promised land.
Och varje beslut för med sig en konsekvens.
And every decision has some consequence.
Men Gud blir förhärligad när vi väljer hans frälsning.
And God is glorified when we choose his salvation.
Gud blir förhärligad när vi väljer att lyda honom i det dagliga livet.
And God is glorified when we choose to obey him in everyday life.
Och hur skulle vi kunna förtjäna frälsningen?
And how could we possibly deserve salvation?
Hur skulle en fullkomlig, perfekt, allvetande Gud?
How could a perfect, all-knowing God
kunna bli imponerad av någonting vi gör?
Be impressed by anything that we do.
Därför måste frälsningen vara av nåd.
That's why salvation must be by grace.
Och jag älskar att höra de här vittnesbörden.
And I love these testimonies.
Om hur människor kom till tro.
How people become believers.
Liksom, ibland tror jag att vi frågar om detta nästan alldeles för lite.
Sometimes I think we ask people to seldom about this.
Men att fråga liksom, hur mötte du Herren?
How did you meet the Lord?
Liksom, och jag lovar, alla har en unik berättelse.
And I can tell you that everyone has a unique story.
Så för att förbli brinnande så mediterar vi på frälsningens mirakel.
So in order to remain zealous, we meditate on the miracle of salvation.
Men jag tänker också på hur vi mediterar över domen.
But I was thinking too that we meditate on judgment.
Domen.
Judgment.
Vilken dom?
What judgment?
Bibeln talar om många olika domar.
There are many different judgments in the Bible.
Men det är två som jag tänkte nämna.
But I wanted to mention two of them.
Den första är vad som kallas för den vita tron.
The first one is the white throne.
I Uppenbarelseboken kapitel 20.
In Revelation 20.
Verserna 11 till 50.
Verses
15 menar jag.
11 to 15.
Så talas det om de ofrälsta.
No, the unsaved people are mentioned.
Rika och fattiga.
The rich ones and the poor.
Stora
ones,
och små.
The big ones and the small ones.
Alla kommer att stå inför den vita tronen.
All will stand before the white throne.
Och jag tänkte just på där hur vi kommer att vara nakna inför honom.
And I was thinking that we will be naked before him.
Bokstavligen och bildligt talat.
Literally.
Och bildligt.
And figuratively.
Jag såg något program för ett tag sedan som handlade om Egypten och pyramiderna och faraonerna.
I saw this program recently about Egypt, about the pyramids and the pharaohs.
Och hur de hade sina enorma skattkammare.
And they had these enormous treasure rooms.
Och de klädde sig i guld och de hade med sig liksom framförallt och guld men också andra värdefulla ting.
And they dressed in gold and they wanted to take with them gold and other precious things.
Och deras förhoppning var att de skulle kunna ta med sig detta till den andra sidan.
And they hoped that they would take these things with them to the other side.
Men vi vet baserat på skriften.
But we know when we see look at the scripture.
Att så är inte fallet.
That this is not so.
Vi kan inte ta med oss någonting.
We can't take anything with us.
Det enda vi kan ta med oss egentligen det är det vi har tagit emot från Gud.
We can only take what we have received from God.
Och tänk på den vita tronen.
And I was thinking of the white throne.
Att människor har förkastat honom som lammet.
That people have rejected him as the lamb.
Och nu möter de honom istället som lejonet av Juda.
And now they will face him as the lion of Judah.
Det är samma Jesus.
It's the same Jesus.
Men han erbjuder nåden.
But he offers grace.
Och den som förkastar det.
And if you reject it.
Måste möta Gud.
You must face God.
Själv.
On your own.
Och den här platsen kan vi inte tänka bort.
We can't think away this place.
Vi kan inte rösta bort den.
And we can't vote it away.
Om majoriteten säger att den finns inte eller vi vill inte att vi ska komma dit.
If the majority says this place doesn't exist or we won't come there.
Det hjälper inte.
It doesn't do any
vi kan inte köpa oss fria.
And we can't buy ourselves free.
Men det är en plats vi måste möta.
But we must come to this place.
Om vi inte har tagit emot Jesus i våra liv.
Unless we have received Jesus in our lives.
Och i vers 11.
And in verse 11.
Så står det att de försökte att fly.
It says they tried to escape.
Men det står att det fanns ingen plats att fly.
But there was no place to escape to.
Och när vi förkastar nåden.
And when we reject grace.
Då står vi kvar i synden.
We remain in sin.
Spelar ingen roll om vi är goda människor.
It doesn't matter if we are good people.
Spelar ingen roll om vi gör en massa bra saker.
Or if we do a lot of good things.
Därför att de tjänar ingenting till inför en helig och fullkomlig Gud.
Because that's not really any good before a holy and perfect God.
Det krävdes ett fullkomligt offer.
It took a perfect sacrifice.
Och det skedde genom Jesus Kristus.
And that took place through Jesus Christ.
Det står att de dömdes efter sina gärningar.
It says that they were judged according to their works.
Vi säger att gärningen har ingen betydelse.
But we say that works are not important.
Därför att vi är frälsta av nåd.
Because we are saved by grace.
Men om jag förkastar nåden.
But if I reject grace.
Då måste jag svara inför Gud för allt jag har gjort.
I must answer before God for all the things that I've done.
Och som jag förstår de här verserna.
And as I understand these verses.
Så får jag den chansen.
I get this chance.
Gud säger okej.
God says okay.
Låt oss titta på dina gärningar.
Let's have a look at what you've done.
Men som vi alla förstår,
but as we all understand,
så kommer de inte att räcka.
That won't suffice.
Hur goda och fina vi än har varit.
No matter how good and nice we've been.
Det står att alla döms efter sina gärningar.
But all are judged according to their works.
Ibland får jag frågan om det finns grader av straff i helvetet.
And sometimes people ask me if there are degrees of punishment in hell.
Och jag kan inte svara på det.
And I really don't know.
Men det tycks vara så att den här versen verkar säga så.
And this verse seems to indicate that.
Och det finns andra versar som också tycks göra.
And other verses as well.
Men poängen är,
but the point is,
att den som har förkastat,
that if you have rejected
nåden,
and grace,
kommer att möta den vita tronen.
You will face the white throne.
Och det motiverar oss.
And this will motivate us.
Håller oss brinnande.
And keep us zealous.
Vill inte att människor ska komma till den platsen.
We don't want people to come to this place.
Och vad är människornas synd?
And what is the sin of people?
Vi har våra listor.
We have long lists.
Vi har våra koncept.
We have our concepts.
Men Jesus talar om synd i singular.
But Jesus speaks of sin in the singular.
Han säger att synden består i att de inte tror på mig.
So he says that sin is that they do not believe in me.
Då står jag kvar i synd.
Then I will remain in sin.
Och jag döms efter mina gärningar.
And I will be judged according to my
många,
works.
Många eller få.
Many or few.
Men poängen är,
but the point is,
att den här platsen,
that this place,
är en plats där alla måste vara eller stå som inte har tagit emot.
Is that this will be a place where you all have to be if you haven't received.
Men Bibeln talar också om en annan dom.
The Bible speaks about another judgment.
Som kallas för Kristi domstol.
And this is the judgment seat of Christ.
Och det grekiska ordet som används är bema.
The Greek word is bema.
Talas om i andra Korinthierbrevet 5:10.
2 Corinthians 5:10 it's mentioned.
Men också i första Korinthierbrevet 3.
And 1 Corinthians 3.
Verserna 10-15.
10-15.
Men också i Romarbrevet 14:10.
And Romans 14:10.
Det här är en annorlunda plats.
And this is a different place.
Här finns det ingen fällande dom.
There's no sentence there.
Därför att i Romarbrevet 8:1.
Because in Romans 8:1.
Som det översätts i svenska 1917 års översättning.
It's an old Swedish translation.
Att det finns ingen fällande dom för dem som är i Kristus.
Is that there is no sentence for those who are in Christ.
Det vill säga, den kristne kommer inte att stå inför den vita tronen.
That means that the Christian won't face the white throne.
Ja, och dömas efter sina gärningar.
And be judged according to his works.
Så han kommer att istället att värderas utifrån hur man tog emot nåd.
But it will be evaluated after how the person received grace.
Och det finns många skillnader mellan den vita tronen och bemasätet.
And there are many differences between the white throne and the bema seat.
Men det finns några saker som är gemensamt.
But some things are in common.
Det är att de som kommer att stå där,
and that is that if you're there,
kommer att stå ensamma.
You will be alone.
Kommer inte att vara några stödgrupper.
There won't be any people supporting you.
Exakt, vi har alltid stödgrupper för allting.
You always have people supporting others.
Och det finns inga ursäkter.
And there won't be any excuses.
När inträffar den här dom?
And when will the judgment take place?
Vi tror att den inträffar direkt efter församlingens uppryckning.
And we think it will take place just after the church has been raptured.
I första Thessalonikerbrevet 4.
In 1 Thessalonians 4.
Verserna 16 och 17.
16 and 17.
Talas om hur vi ska ryckas upp.
It mentions that we will be raptured.
Och som jag ser det och som jag förstår det,
and as I understand it,
så finns det inga tecken som behöver inträffa innan detta sker.
There won't really be any signs before this takes place.
Hans andra tillkommelse, absolut.
His second coming, of course.
Vad det gäller Israel och många andra saker.
When it comes to Israel and all those things.
Men församlingens uppryckande,
but the rapture of the church,
behöver inte föregås av några tecken.
Won't necessarily be have any signs beforehand.
Och det är ett grekiskt ord där som heter harpazo.
And it's the Greek word called harpazo.
Som betyder att ryckas bort plötsligt.
Which means to be suddenly pulled away.
Det står att vi ska ryckas upp bland molnen.
It says that we will be pulled up into the clouds.
Och för evigt vara med honom.
And be with him forever.
Och det gäller de som lever då.
It's the people living then.
Men det står också att de som är döda i Kristus kommer att uppstå med oss.
But also that those who are dead in Christ will be risen with us.
Det faktum är att det står att de uppstår först.
Actually it says that they will be raised first.
Sen oss.
And then we.
Men jag tänkte på hur sanningen kommer att regera där.
And I was thinking of how truth will reign.
Det handlar inte om lobbygrupper.
There won't be any lobbying.
Eller åsikter.
Or opinions.
Eller mänsklig demokrati.
Or human democracy.
Utan det är sanningen som,
that's
som
the truth.
Gäller det här. Och jag hörde budskapet Pastor Shibeli.
I was listening to Pastor Shibeli's preaching.
Han hade varit i Togo.
He's been in Togo.
Och han hade predikat just om sanningen.
And he had been preaching about truth.
Sanningen är en person.
That truth is a person.
Och landets vicepresident hade varit där.
And the vice president of the country had been there.
Och lyssnat.
And he had been listening.
Och varit helt överväldigad över det här budskapet.
And he was quite overwhelmed by the message.
Och om jag förstod det rätt så skulle skicka några av sina barn till, om det var bibelskolan eller de har någon kristen skola eller någonting där.
He was going to send some of his children to some Christian school or Bible school. Or,
och jag tänkte just att liksom att alla konfronteras med detta.
And I was thinking that we are all confronted with this.
Inklusive Pontius Pilatus.
Including Pontius Pilate.
Så han sa, vad är sanning?
He said, what is truth?
Jesus sa att jag har kommit för att vittna om sanning.
And Jesus said that I come to testify about the truth.
Nu, vad var sanningen för Pontius Pilatus?
And what was truth to Pontius Pilate?
Det var det som kejsaren sa.
It was what the emperor said.
Den romerske kejsaren.
The Roman emperor.
Men Jesus hävdade att det fanns en annan sanning.
But Jesus said that there is another truth.
En större sanning.
A greater truth.
En högre sanning.
A higher truth.
Som inte ens den rom, eller som till och med den romerske kejsaren måste böja sig inför.
And even the Roman emperor had to bow down to this.
Så jag tänkte på att sanningen regerar vid den vita tronen.
And I was thinking that truth will reign at the white throne judgment.
Sanningen regerar vid Bema sätet.
And truth will reign at the Bema seat.
Och allt som gäller där.
And everything there.
Det är i vilket mått tog jag till mig Guds ord i nåd.
Is to what measure did I receive the word of God in grace?
Allt annat står där.
Everything else it says.
Kommer att brinna.
Will burn.
Men den så personen kommer dock att bli frälst.
But the person will be saved.
Men så som genom eld.
But like as through fire.
Det talas om trä, hö och halm.
It speaks of wood, hay and stubble.
Och ni vet hur när man värmer på det eller det kommer nära eld, det brinner upp.
And you know that this will burn when it comes close to fire.
Det står att den som har tagit emot ordet i nåd.
And it says when you have received the word in grace.
Blivit förvandlad.
And being changed.
Växt i nåd och kunskap om honom.
Grown in grace and knowledge of him.
I andra Petrus 3:18.
In 2 Peter 3:18.
Deras verk kommer att vara som guld, silver och ädla sten.
And the work of these people will be like precious stones.
Vi vet inte vad detta innebär exakt.
We don't really know what this means.
Men vi vet att den här platsen är verklig.
But we know that this place is real.
Och vi vet att vi kommer att möta den.
And we know that we will face it.
Och det får oss att vara brinnande.
And this keeps us burning.
Vi mediterar på frälsningen.
We meditate on salvation.
Men vi mediterar också på domen.
But we also meditate on judgment.
Vita tronen för dem som inte tagit emot Jesus.
White throne for those who haven't received Jesus.
Och bema sätet för dem som har.
And the bema seat for those who have.
Men i vilket fall?
But in each case.
Så kommer vi att hållas ansvariga.
We will be held responsible.
Inför en levande Gud.
For a living God.
Men jag älskar det faktum att Gud är en nådesfull Gud.
But I love the fact that God is a gracious God.
När David ställdes inför ett ultimatum.
When David was faced with an ultimatum.
Då sa han, jag vill hellre falla i den levande Gudens händer än i människors händer.
I'd rather fall into the hands of the living God than in the hands of man.
Därför han vet att Gud är en rättfärdig Gud.
Because he knows that God is a righteous God.
Men jag tänker många gånger på att även hans dom är nådesfull.
And I was thinking that his judgment also is full of grace.
Han dömer oss.
He will judge us.
Han dömer våra tankar.
And he will judge our thoughts.
Han dömer vårt hjärtas uppsåt.
And the intent of our hearts.
Står det i Hebreerbrevet 4:12.
He says in Hebrews 4:12.
Och detta gör det hindrar oss från att gå hela vägen i vår dårskap många gånger.
This stops us from going all the way in our folly many times.
Så Guds dom är inte något negativt.
So the judgment of God is nothing negative.
Men det tredje och sista jag funderade på.
And the last and third and last thing that I was thinking of.
Som också bidrar till att hålla oss brinnande.
And this also keeps us zealous.
Det är tankarna runt himmel och helvete.
It's thinking of heaven and hell.
Och faktum är att Jesus pratade mycket mer om helvetet än han gjorde om himlen.
Actually, Jesus spoke much more about hell than in heaven.
Och jag tror att helvetet är en sak som människor har kanske häktat upp sig på och fått människor att vända sig bort från Gud, kanske mer än någonting annat.
I think that hell more than anything else has stopped people from coming to God.
Och jag kan inte hävda att jag förstår allt som har med de eviga straffen att göra.
And I can't claim to know everything, understand everything about eternal punishment.
Men Bibeln talar om det.
But the Bible mentions it.
Och ju mer vi studerar den.
And the more we study it.
Ju mer vi förstår frälsningens karaktär.
And the more we understand the character of salvation.
Och hur den är tillgänglig för alla.
And that it's there for us all.
Och hur människor villigt vänder sig bort från.
And that people willingly turn away from it.
Ju mer förstår vi också att helvetet är en verklighet.
And we understand too that hell is a reality.
I Lukas 16.
In Luke 16.
19-31.
19-31.
Talas om den rike mannen och Lazarus.
The rich man and Lazarus are mentioned.
Och där nämns den här platsen.
And this place is mentioned.
I väldigt tydliga ordalag.
Very clearly.
Men också i Markus 9.
And in Mark 9.
Verserna 43-48.
43-48.
Står att elden aldrig släcks och masken aldrig dör.
It says that the fire will never be extinguished and the worm will never die.
Och för bara ett par veckor sedan så träffade jag på Jehovas vittnen.
Just a few weeks ago I met some Jehovah's Witnesses.
Och de tror att den här platsen är en plats där människan brinner upp och slutar att existera.
And they think that this place is a place where people will burn up and they won't exist anymore.
Men i Predikaren 3:14.
But in Ecclesiastes 3:14.
Står det att det Gud gör, det gör han för evigt.
It says that what God does, he will do forever.
Människan är skapad att leva för evigt.
And man is created for eternity.
Det finns bara två alternativ.
And there's just two alternatives.
Med Gud eller utan Gud.
With God or without God.
Det finns bara två destinationer.
There are just two destinations.
Den ena är i Adam.
One is in Adam.
Den andra är i Kristus.
And one is in Christ.
I första Korintherbrevet 15:22.
In First Corinthians 15:22.
Där läser vi om det här.
We can read of this.
Att en ofrälst människa är i Adam.
That an unsaved person is in Adam.
Och Adams ras är förlorad.
And the race of Adam is lost.
En pånyttfödd människa är i Kristus.
And a regenerated person is in Christ.
Kommer att vara med Gud i all evighet.
And will be with God for all eternity.
I Adam föll alla.
And in Adam everyone fell.
I Kristus blir alla återupprättade som tror.
And in Christ everyone who believes will be restored.
Så har vi himlen.
And then we have heaven.
Och jag vet inte, ibland Bibeln talar inte så mycket om himlen.
And the Bible doesn't speak so much about heaven.
Jag vet inte, men det är intressant att när någon dör,
and it's interesting that when someone dies,
så brukar ofta människor börja tala om himlen.
Then people often speak about heaven.
Även om de inte tror det.
Even if they're not believers.
Man hoppas liksom att den här platsen finns.
You hope that this place exists.
Och jag vet inte hur seriös man är om det.
And I don't know how serious you are about it.
Men det intressanta är
the interesting thing
att aposteln Paulus
that the apostle Paul
var uppryckt till vad Bibeln kallar för tredje himlen.
Pulled up to the third heaven.
Och den tredje himlen är just Guds himmel där hans tron står.
And that's God's heaven where his throne is.
Och han var där.
And he was there.
Och han säger i andra Korinthierbrevet 12:4 eller 13:4.
I was saying in Second Corinthians
12:4.
12:4.
Eller 13:4.
13:4.
Jag fick höra ord.
But I heard words
som ingen människa kan uttala.
Which no man can pronounce.
Eller ingen människa får uttala.
Or may pronounce.
Och det är intressant att det är hans bild av himlen.
And it's interesting that that's his picture of heaven.
Någonting så stort, någonting så fantastiskt.
Something so great and wonderful.
Att ingen människa kan ens tala om det och beskriva det.
That no human being can speak about it or describe it.
Det är hans vittnesbörd.
It's his testimony.
Han säger i första Korinthierbrevet 2:9.
And in second Corinthians 2:9.
Att vad inget öga har sett.
That what no eye has seen.
Och inget öra har hört.
And no ear has heard.
Och vad inget sinne har förnimmt.
And what no mind has sensed.
Vad Gud har förberett för de som älskar honom.
The things that God has prepared for those who love him.
Det är himmelen.
That's heaven.
Mycket mer sägs inte.
There's not much more mentioned.
Okej, okay, Uppenbarelseboken talar om det.
Yes, Revelation mentions it.
Gator av guld.
Streets of gold.
Jag vet inte vad det riktigt innebär heller.
I don't really know what that means.
Men det är en underbar plats.
And it's a wonderful place.
Och i Filipperbrevet 3:20.
And in Philippians 3:20.
Det talas om att vårt medborgarskap är i himlen.
It says that our citizenship is in heaven.
Och vi väntar på Kristus.
And we're waiting for Christ.
Och sen i Filipperbrevet 1:21.
And in Philippians 1:21.
Och jag läser det här som avslutning.
And I will read this to end with.
Så säger återigen aposteln Paulus.
It's the apostle Paul.
Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. 1:21.
For to me to live is Christ and to die is gain.
Vi kan inte förlora.
We can't lose.
Vi har ett fantastiskt liv här.
We have an amazing life here.
Pånyttfödda kristna.
We're born again Christians.
Tillhör honom.
We belong to him.
Kallas Guds barn.
We're all the child of God.
Gud erbjuder oss att vara hans medarbetare.
God wants us to be his co-workers.
I första Korinthierbrevet 3:9.
In First Corinthians 3:9.
Men om och när vi dör.
But if and when we die,
så är vi med honom.
We will be with him.
I all evighet.
For all eternity.
På en plats som Bibeln talar väldigt lite om.
In a place that the Bible doesn't mention much about.
För den kan inte beskrivas med människospråk.
Because it can't be described with human words.
Men himmel och helvete är en verklighet.
But heaven and hell is reality.
Och det är en del av vår motivation.
And it's part of all the things that motivate us.
Så hur förblir vi brinnande?
So how do we stay zealous?
Vi mediterar på frälsningen.
We meditate on salvation.
Och dess fantastiska karaktär.
It's amazing character.
Och vi funderar över domen.
And we meditate upon judgment.
Hur människor är förlorade.
That people are lost.
Kommer att möta Gud.
And will face God.
Men också hur vi är frälsta.
But also that we are saved.
Men kommer att göra räkenskap för vårt liv.
But we will make account for our lives.
Men vi tänker också på våra eviga destinationer.
But we also think of our eternal destination.
Himmel och helvete.
Heaven and hell.
Som verkliga platser.
As real places.
När vi läser de här skriftställena.
But as we read these portions.
Och vi tänker på dem.
And we think of them.
Meditera på dem.
Meditate on them.
Jag är helt övertygad om att den helige ande gör ett verk i våra hjärtan.
Then I'm convinced that the Holy Spirit will do work in our hearts.
Att vi är brinnande för honom.
That we will be zealous for him.
Och nu kommer ganska långt bort från Jesaja 57:10.
Quite far from Isaiah 57:10.
Men jag tänkte just på hur vi är trötta i vår vandring. Och vi kan bli så passiva och likgiltiga.
And that we can become passive and
indifferent. Men samtidigt.
But at the same time.
Så ser vi hur den här personen här, Jesaja,
We see this person Isaiah.
Som säger att även om man var trött.
We see that even if you're tired.
Och vi är trötta många gånger.
Many times we are tired.
Av den långa färden.
From the long journey.
Så säger vi att det är inte lönlöst.
But it says it's not in vain.
Därför att så länge vi kan röra vår hand.
But as long as we can move our hand.
Så mattas vi inte.
We won't be faint.
Jag tänkte på det liksom att. Vi är så trötta, men kan vi röra vår hand?
We're so tired, but we can just move our hand.
Så är vi fortfarande på banan.
And we're still on the in business.
Ja. Och vi kan förbli brinnande.
And we can be zealous.
Och jag vet inte, men jag har sett ett uppvaknande hos många på sista tiden.
And I think I've seen many people wake up lately.
Jag vet inte varför.
I don't know why.
Men många liksom dyker upp i olika sammanhang.
But many people just turn up in different
places. Hör av sig.
Places and they get in touch.
Och vi liksom ha ett utbyte.
I want an exchange.
Och vill vara med.
And they want to join us.
Gud gör någonting.
And God is doing something.
Kan vi bara röra handen?
If we can just move our hands.
Så räcker.
That's enough.
Vi kan sucka till honom.
And we can just sigh before him.
Vi kan tacka och prisa honom.
And we can thank him and praise him.
Och vi kan verkligen be att han gör våra hjärtan brinna.
And we can just pray that he will keep our hearts burning.
Men det sker inte automatiskt.
It's nothing automatic.
Det sker när vi väljer att meditera på dessa ord.
But it happens when we choose to meditate upon these words.
Det handlar om de här sakerna.
It's about these things.
Frälsningen.
Salvation.
Domen.
Judgment.
Vår eviga destination.
Our eternal destination.
Då gör Gud någonting.
That's when God will do something.
Han uppmuntrar oss.
And he encourages us.
Han säger, bli inte missmodiga.
He says, don't be discouraged.
Därför ni kommer att bli äldre.
Because you will get older.
Ni kommer att bli tröttare.
You will be more tired.
Ni kommer att liksom tappa den naturliga livsglöden.
And you will lose your natural zeal.
Men den inre människan förnyas varje dag.
But your inward man will be renewed every day.
Det är det som är Guds plan.
And that's the plan of God.
Amen.
Amen. Amen.